Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allihopa! Dagens gäst är konstnären Lars Vilks och temat är samtidskonst. År 2007 publicerades Lars Vilks teckningar av profeten Mohammed som rondellhund. Det väckte en debatt om vad konsten får skildra och ledde till att terrororganisationen Al-Qaida satte ett pris på hans huvud. Vilks lever sedan dess med livvakter dygnet runt på hemlig ort och när vi träffas hemma i mitt kök är två poliser med under hela samtalet. Med utgångspunkt i Mohammed-karikatyrerna samtalar vi om samtidskonst. Vem är en samtidskonstnär? Är konsten fri? Och vad kännetecknar konstnärlig kvalitet? Det är några av frågorna som besvaras i det här avsnittet. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Lars Vilks till Bildningskomplexet.
Nej, tack, tack.
Jag tänker att din rondellhund som du har gjort och allt som hände efter det har ju pratats om väldigt mycket. Det har skrivits om det jättemycket, inte minst i Niklas Orrenius fantastiska bok. Och det har vridit och vänts på framförallt den politiska aspekten, tycker jag. Mycket det som har liksom hänt kring det politiska och får man göra det du har gjort och yttrandefrihet och så vidare. Jag är nog primärt intresserad av det konstnärliga idag. Att prata lite grann om de konstnärliga kvaliteterna och varför liksom bevekelsegrunderna och syftet med att måla och vara en samtidskonstnär eller att komma med kontroversiell konst och sådär. Jag vill dock bara säga ett par ord kring det politiska som vi såklart också kommer att beröra. Men jag märker att i de intervjuer som du har varit med i, många av de poddar jag har lyssnat på, så är det fortfarande så att det liksom insinueras att du borde kanske inte ha gjort det här. Du kanske skulle få nog skylla dig själv lite grann och så. Och jag vill ändå verkligen poängtera det innan vi sätter igång. Även om jag har problem med en del av de sakerna du har gjort och jag kommer att ställa en del frågor kring det. Men det är fruktansvärt vad som har hänt med dig. Den situationen som du befinner dig i. Det går inte att säga någonting annat än att det är en fruktansvärd situation och ingen ska behöva vara i den på grund av en teckning?
Nej, det brukar man ju kunna komma överens om. Men så är det ju hur mycket man ska lägga till med det där männet då, va? Att det här är väldigt fruktansvärt. Men du får ju ändå skylla dig själv.
Mm. Ja. Ja.
Du kunde ju... Ja. Mm. Det hade ju inte behövt bli så ju. Om, ja.
Precis. Nej, jag har inga stora män i den frågan, men det är såklart finns det ju problematiska aspekter med allt det här som vi ska beröra. Det första som jag vill fråga dig om, det är hur skulle du definiera samtidskonst?
Samtidskonst bygger ju mycket på en projekt som har ett väldigt uttalat innehåll snarare än det rör sig om formexperiment. Alltså estetik och expressionism är ju då sekundära sidor av konsten. Och innehåll, gärna politiskt, socialt, är ju det som dominerar.
Mm.
Och de vanliga teknikerna är ju då inte måleri. Alltså, det klassiska måleriet kanske ligger ner på en stor utställning. Kanske då 5% av materialet som är måleri. Så har man installationer, video, foto, performance, processverk. Och så vidare.
Mm. Kan du ge ett tydligt exempel då på en framgångsrik samtidskonst?
Det är bara det är kanske svårt liksom för en lyssnare att få särskilt mycket ut av ett exempel. Men jag kan ju klart nämna att den stora stjärnan som har varit nu under flera år och där du inte har kunnat göra en stor utställning utan ha henne med, det är ju Ito Steil som ju har varit med på alla de här stora Venedigbiennalerna och annat. Hon är ju då japanska men uppväxt i Tyskland. Hon arbetar ju med videoinstallationer och bygger liksom upp saker och ting där hon problematiserar västvärldens politiska situation. Och
kan du ge ett exempel på något av hennes verk? Vad är det som gör att det är liksom samtidskonst?
Ja, mycket handlar om en digitalisering. Det ser liksom ut som att man kommer in i något slags spelvärld. Som dataspel och annat.
Hela rummet som man kommer in
ja,
i?
Ja, det kan säga att hon har ju, det är ju, man har ju skärmar. Det är lite olika hur man placerar det där. Men ibland kan det vara så att man lagt ut solstolar så ligger liksom och tittar mot det här. Och ibland sitter du omgivna med olika skärmar och annat. Den senaste installationen i Venedig, alltså den handlar väldigt mycket om då, om de här slussar man har gjort i Venedig och hela den här idén med att försöka motverka miljöproblematiken och annat.
Så det finns en tydlig politisk aspekt?
Ja, visst. Men alltså, hon är ju också en suddig sak. Alltså, så att om du går in och sätter dig där, va, så är det inte säkert att om inte du är förberedd så kanske du inte märker riktigt vad det handlar om. Alltså. För det, där finns ju lite olika sidor av saker. En del konstnärer är ju då direkt aktivister. De vill vara väldigt, väldigt tydliga. Och blir då lite småtråkiga också. Alltså, för de bankar liksom budskapet rakt i ansiktet på det. För du har liksom inget val själv. Men många av de här är ju inte så. Men man ska komma ihåg det att grundregeln, trots att vi idag har en uttalad politisk aktivism, alltså där man direkt liksom adresserar en politik, så är det ändå inte det som dominerar, utan man har kvar den här gamla regeln att betraktaren skapar verket genom sitt kreativa tillskott. Det vill säga den tolkning man gör. Och då ska det finnas ett utrymme för detta. Är det bara sån här rakt av? Alltså så...
Det får inte vara för tydligt, det får inte vara
Nej,
för pekpinnet.
Konstvärlden har ju av tradition alltid hållit på det, va? Att man ska ha en mångtydighet.
Mm, just det.
Så det är alltid en kamp mellan det här med att nu har vi så många angelägna budskap. Alltså så att, ska vi då vara tydligare bara för att vi ska uppfostra omvärlden, eller ska man fortsätta på samma sätt?
Mm. Men så att det finns någonting i det här att själva uttrycket, om jag förstår att det, alltså kontexten, att man gör, man har en knasig tillställning, man har det, är själva performanceakten viktigare än det, ja. vi ser.
Det är så, om vi nu tar världens största utställning som normalt sett äger rum vartannat år, alltså nu råkar det vara coronatid så att man får skjuta fram ett år, men Venedigbiennalen samlar ju världens konstnärer och från alla länder, och det är ju den stora samlingsplatsen. Och då den här internationella utställningen som kurateras då av någon väldigt känd kurator. För att kunna tillgodogöra sig den så måste man ha katalogen. Och där kan du då, när du går runt och slår upp konstnären, så finns det då en beskrivning av vad konstnären tänker och gör och sysslar med för någonting. Har du inte det, så är det väldigt svårt. Alltså, även om du är professionell, då måste du känna till dem innan. Men annars kan man inte riktigt klara sig utan det. Va? För att den tydligheten har man ytterst sällan. Alltså vilken vägning man har i sitt arbete. Mm.
Man måste förstå vem aktören
är. Det skiljer sig från tidigare. Mm. När man hade form- och uttrycksexperimentet så tog du ställning till ungefär samma sak. Fast olika konstnärer då.
Mm.
Hur de arbetade med form och komposition och hur mycket uttryck och det var ångest och allt möjligt sånt där. Men det läste man ju av som betraktare och tog ställning till på egen hand. Och så gick du till nästa verk och det liksom fungerade på samma sätt. Nu har var och en har ju sitt revir nu och arbetar ju med ett bestämt projekt. Och det klarar man ju inte liksom då, att känna till alla de här infallsvinklarna som finns.
Nej.
Så därför behöver man en sån orientering.
Mm, just det. Jag har i min hand här en bok som du skrev 2005 tillsammans med Martin Schibli. Och den heter Hur man blir samtidskonstnär på 3 dagar. Och jag har läst den här inför vårt samtal. Jag var inte riktigt klar på hur mycket av det som är allvarligt menat eller om det finns liksom en grundironisk ton i det. Men bara på framsidan står det så här. Förr tog det lång tid att bli konstnär. Det krävdes lång teknikträning för att lära sig att skapa konsten med stort K. Idag har det blivit betydligt enklare. På 3 dagar kan man installera sig som samtidskonstnär om man följer de råd och anvisningarna som författarna ger. Lär känna konstvärlden och du känner konsten är en en av nyckelfraserna till att skapa en framgångsrik strategi för en konstnär. Det är nämligen inte konsten i sig som är saken, utan konstvärlden, dess beteenden och vanor och dess agenter som utgör allt väsentligt. Konstnärlig kvalitet är liktydigt med ett effektivt nätverksbygge. Konstnärliga tekniker kan reduceras till en enda ready-maden. Och det här är en handbok då från bokförlaget Nya Doxa. Kan du kommentera det här?
Jo, så fungerar det. Och det blir ju automatiskt ironiskt. För att man vill inte riktigt att det ska vara på det sättet. Ju.
Det låter väldigt cyniskt på något sätt. Man ska känna rätt personer.
Men det är ju så det går till. Och det, om man tänker efter, så gäller det inte bara konsten nu. Alltså det här med hur du ska ta dig fram och göra din karriär bygger ju mycket på samma tankegångar, alltså nätverkstankegångar nu. Det är ju bara så att i konsten har man ju en överetablering. Och det finns en väldigt dålig ekonomi i det här. Va? För det är inget framtidsyrke att sikta på. Va? Och det gör ju att det är en plats lite för lite andra äventyr. Alltså. Och där motivet i första hand inte är ekonomiskt. Alltså du kommer inte till konsten för att tjäna en väldigt massa pengar. Då. Utan du kommer till konsten för att det här kan vara spännande. Och så ska du slå dig fram. Va? Och rätt mycket handlar det om att få symboliska framgångar också. Alltså du behöver inte ge mycket pengar, men det kan ge ett anseende. Mm. Och du kan få komma med det. Alltså, du kan ofta räkna med att om man ska bli en framgångsrik samtidskonstnär så kan det ta tid innan man får någon ekonomi. Hur är det där? Men du kan bli uppmärksammad, du får delta i utställningar, du börjar få lite stipendier och så småningom kommer du in på marknaden. Mm. I bästa fall. Och ytterst sällan. Men dock, man har den möjligheten. Och hur ska man bäst göra? Ja, man ska ju kasta bort de romantiska funderingar man har. Alltså förstå liksom att det här är en barsk tillvaro. Och den som arbetar mest med nätverk kommer ju förmodligen att klara det bäst. Ju.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men låt oss prata om din samtidskonst då. Jag tänker, när jag träffade Niklas Orenius för några veckor sedan så tyckte jag han sa en ganska rolig sak. Han sa att Lars Vilks har två laster. Den ena är att han dricker på tok för mycket mellanmjölk eller för mycket mjölk, va? Och den andra är att han har en vilja att provocera. Han vill provocera. Skulle du säga att det är en viktig ingrediens i samtidskonsten att provocera?
Att provocera ligger till grund för själva den moderna konsten. För du ska på något sätt överskrida saker och ting. Vi kan säga, det startar ju på allvar med impressionisterna som då målar på ett annat sätt än man gör i salongerna. Och sen har man då Matisse och Picasso och Kandinsky. Alltså alla är ju då provocerande. Den värsta provokatören genom konsthistorien tog det ju var Matisse. Alltså. Tre salonger i rad lyckades han ju då få hela etablissemanget mot sig. Alltså. Det måste vara ett rekord. Tre gånger i rad.
Vad var det han gjorde då som var så provocerande?
Ja, det är ju alltså att han satte ju stark grön färg i ansiktet på porträttet av sin hustru till exempel. Eller att han gjorde den här skildringen lyxkalm volupté i väldigt lösa kompositioner med starka färger. Alltså sågs liksom som oredigerat och omöjligt. Så att visst, då räckte det. Ja. Det var mycket nog. Alltså. Det fick ju igång saker och ting. Idag skulle vi, jag menar, vi har ju adopterat det här för länge sedan. Så vi tycker det här är underbart vackert. Ju.
Mm.
Men då tyckte man inte det. Va? Mm. Utan det blev ju en väldigt strid om den saken. Och Picassos genombrottsverk, Flickorna i Avignon, är ju fortfarande en målning som man kan säga är ju tämligen ful. Alltså. Men det måste ju varit mycket, mycket värre på tiden då 1907 när den kom. Alltså, så måste det ju sett förfärligt ut. Det var ju så illa så att han förstod det att man kan inte ställa ut den. Utan folk får komma hem till min ateljé och förfasa sig där. Och det gjorde de också och det räckte hela vägen. Och nu hänger det ju på Museum of Modern Art i New York.
Mm. Men för din egen del då, tycker du att konsten, samtidskonsten är ointressant om den inte provocerar? Eller om vi tar det du skapar, behöver det provocera för att det ska vara relevant?
Det är ju det stora kvalitetsmärket. Det är ju en konst som provocerar. Vi ser att den överskrider det befintliga. Det kommer någonting som inte var tidigare.
Mm.
Och skriver man konstens historia så är det en historia om provokationer. Mm. Och sen har man ju den sekundära kvaliteten. Nämligen detta att du kan, när man har gjort och så ett överskridande så skapar man ett nytt paradigm för att arbeta. Och sen kan man variera temat över. Men då har man liksom etablerat något nytt sätt att arbeta och så kan man ju, som jag säger, variera det där. Och det kan ju bli lyckat att göra det. Va? Men de sakerna har ju inte då samma provokationsvärde. Utan det är ju kreativitetens fyndighet som då får en plats. Och på tredje plats kan man säga då, alltså de som överhuvudtaget då kan orientera sig i den här nya paradigmen och skapa någon form av profil så att man blir igenkännbar. Det är ju tillräckligt mycket, det är lite nytt i det också. Men det, tanken är ju ändå så att någonting slår igenom och så följer man snabbt med de som är först ut. Alltså är ju alla då lite provocerande för man rider på den vågen då. Och så småningom så accepterar ju omgivningen det här och så sjunker det ner i historien. Och så säger man hur kunde någon överhuvudtaget reagera för det här? Det skulle vi aldrig gjort det.
Men det väcker så många frågor med det här när du berättar det här. För att i den här boken då, Hur man blir en samtidskonstnär på tre dagar, så skriver du om en dansk konstnär som vid något tillfälle köper in ett gäng hundvalpar. Han har ihjäl dem, han styckar dem och sen sopar han ihop dem i en hög. Och det var ingenting som konstvärlden accepterade. Det liksom sågs inte som konst. Så jag försöker förstå, vad är skillnaden mellan faktiskt god samtidskonst och bara smaklöshet?
Ja, det är så att konstvärlden ska ju också göra en provokation är ju inte i sig tillräcklig, utan konstvärlden ska godkänna det. Och, det är ju det ögonblicket när den kommer fram, så kan det ju då vara ett motstånd. Och det kan ju vara då att det motståndet aldrig blir övervunnet, därför det görs ju väldigt många provokationer som aldrig får något konsthistoriskt värde.
Mm.
Det man ska lyckas med men på en gång, det är först att du måste liksom dela upp konstvärlden. Då är de som säger, jo, det här är intressant. Och så säger de, det här är bara skräp. Och så, ja, så är man igång med det. Va? Men då har du så att säga fått en fördelning mellan det här. Va? Och i regel så brukar man då den tiden går så vinner man då det där med att det blir intressantare än vad det var från början. Men däremot så är det inte allt som går hem ju. Det ska på något sätt passa in. Det ska ju ändå ha en relation till det som finns i tillvaron.
Ja, för jag kan tycka någonstans att det här blir så intressant. För en provokatör som jag kommer att tänka på, det är ju filmaren Lars von Trier. Som ibland gör rätt sorts provokationer. Jag tyckte att hans film Breaking the Waves, som då var föremål för mycket diskussion och så, den tyckte jag var väldigt spännande. Den är ju väldigt kontroversiell. Vi behöver inte gå in exakt på vad den handlar om. Men sen har han gjort andra saker. Bara som ett exempel, för en 10 år sedan ungefär så gjorde han ju en film som heter Antichrist. Där du får se i närbild en kvinnas underliv och sen hennes klitoris. Och så är det någon som sätter en sax där och så klipper de av hennes klitoris. Och vad som hände i mig var bara så att det är inte ett... Jag gick inte därifrån och var så provocerad och gud, jag tyckte att det var ganska jäspigt. Jag tycker att det är lite töntigt när någon försöker provocera så explicit. Förstår du vad jag menar då?
Ja, jag kan tänka mig att den andalusiska hunden, alltså filmen är förebilden där, den inleds ju med en rakning som självbögat.
Just det.
Det känns ju liksom som att det är en tradition man försöker haka på. Och det är klart att har man kört det här varvet många gånger, alltså vi har ju, det finns ju filmvärlden är full av sådana scener så att man kan ju liksom härda sig då. Motorsågsmassaker och allt möjligt har vi ju varit igenom. Alltså, så att det är svårt. Men man måste ju förstå det också att man kan inte begära att alla produktioner ska lyckas ju. Det mesta måste egentligen misslyckas ju. Därför att om vi ser nu på konsthistorien så är den ju reducerad till väldigt, väldigt lite i förhållande till hur mycket som har producerats. Så det är väldigt få förunnat att överhuvudtaget kunna göra sig gällande i den här världen. Och det måste finnas väldigt många misslyckade försök.
Låt oss då komma in på ett försök som inte var så misslyckat när det kommer till provokation. Det är ju din rondellhund, Mohammed, profeten Mohammed som rondellhund. Det får man väl säga är ett kvitto på att den var väldigt provocerande att du idag lever på hemlig ort med skydd. Jag har bakom mig här i mitt kök så har jag två stycken poliser som är med och övervakar dig. Och då undrar jag lite grann, kan du berätta om syftet med Mohammed som rondellhund?
Ja, det här var ju ingen stor sak för min del. Jag har ju aldrig varit någon bra provokatör, utan de gånger jag har provocerat har det liksom gått iväg på egen hand. Och det har funnits en både naivitet och oskuldsfullhet som faktiskt då har gjort provokationerna bättre. För jag har ju kommit till för mig att en välplanerad provokation blir aldrig så bra, därför den blir genomskadad. Men när du inte har förberett provokationen så blir den osäker. Och då kommer liksom alla möjliga spekulationer. Och du måste förklara på din egen hand saker och ting som du inte har riktigt tänkt igenom. Varför gjorde du så och så? Och vi vet nog att du menade på det sättet och så vidare. Så att den här utställningen som då kom, som hette Hunden i konst, det var ju en liten utställning utanför Karlstad och... Ja, man skulle göra någonting. Och vad ska man göra för någonting i hunden i konsten? Och,
ett väldigt roligt tema. Det är ja, så, det är så
meningslöst. Man har kört katten i konsten och byggnaden i konsten och så vidare. Så att, men i alla fall. Och då var det ju det här med... Alltså rondellhundar var ju väldigt populära då. Det var ju rondellhundsåret 2006. Då man satt och gjorde hemma, gjorde små hundar och satt ute i rondeller över hela Sverige. Det var ju en väldig rörelse. Och sen hade man samma år hade man ju då den här kalabaliken kring de danska karikatyrerna. Där jag tyckte alltså att konstvärlden hade betett sig väldigt egendomligt med att man hade fördömt de här karikatyrerna. För att det var något, man tyckte att det var alldeles oerhört att man utmanade en religiös symbol på det sättet.
Det var när Jyllandsposten lät publicera de Mohammed-teckningarna.
Ja, ja. Jo, visst. Hela den historien fördömdes ju då av konstvärlden.
Ja, det var så.
Ja, ja. Mm. Man gillade aldrig detta. Då. Och man kom liksom med de här gamla argumenten att det var också väldigt dåliga karikatyrer. När man inte tycker om det så säger man att det är dåligt. Precis som att min teckning är en dålig teckning. Alltså, rondellens teckning. I alla fall, jag fick ju då idén att slå samman de här två nyheterna då. Va? Kombinera de här för att då blev det liksom någonting annat. Va? Vi har redan sedan rondellhunden väldigt, väldigt sådana här solskenshistoria. Och så har man mycket besynliga och besvärliga historier med Mohammed. Och så slänger man ihop de här och så gör man då Mohammed som rondellhund. Och det är ju inte någon riktigt utstuderad elak framställning. Det finns ju en massa väldigt grova karikatyrer på feten. Men alltså rondellhunden är ju i grund och botten en positiv historia. Så den blir ju lite lustig alltså. Om man nu skulle vilja se det så, men... Du kan ju snabbt ta det ur sin kontext, vilket också blir fallet. Ju.
Men vad var ditt syfte var egentligen att förena den här naiva folkrörelsen, flamsiga rodellhunden med den här kontroversen?
Ja, just det.
Men vid den här tidpunkten, och jag menar, även idag, de extremistiska krafter som finns i samhället, tänkte du aldrig att blanda, alltså när man blandar hunden som symboliskt i väldigt många kulturer är ett smutsigt djur med den heligaste av profeter, tänkte du aldrig att det skulle kunna röra upp väldiga känslor?
Nej, jag trodde på något sätt att man hade bränt ur sig genom hela den här danska kontroversen. Jag tänkte, det är ingen som orkar med nu. Alltså det har man ju kört. Man har ju angripit ambassader och hela världen har stått och hoppat jämfota på det här. Va? Och det finns nog inte mer medialt intresse och krut i att driva det här en gång till. Men jag hade ju liksom en liten tanke också om att den här utställningen då som jag förstod skulle bli en väldigt idyllisk historia. Den omhuldade hunden. Medan man inte alls tänker på att hunden är inte något allmänt omhuldat djur, utan i vissa länder så är den plötsligt oren och utstött och den har. Och det finns ju ingen skäl för det. Alltså en hund kan ju inte hjälpa var den är, va? Utan den är utsatt för en grov så rasism, kan man kalla det för. Va? Beroende på att den är hund så är den dömd. Så det, liksom, det var också en sån som vi sparkade in i den här utställningen. Då, att det är inte trevligt för hund överallt. Alltså, i Sverige kan det vara bra, va? Men inte, kanske inte överallt. Och inte i de länderna där den är utdömd. Religiöst utdömd, att någon har pekat ut att det här är ont. Historia. Men som sagt, jag trodde inte att denna lilla utställning skulle kunna breda ut sig till någonting större än så. Alltså. Och jag var ju framförallt inställd på att det här var en sak för konstvärlden att ta ställning till. Alltså, vad gör man? Vad kan man göra inom konsten? Hur ska man se på detta med att utmana religiösa symboler? Det har man ju gjort i konsten under väldigt lång tid och det har inte ansetts vara något speciellt. Alltså, så att, varför skulle man plötsligt hindra eller stoppa upp här? Alltså?
Mm. Jag ser på något sätt, jag blir lite förvånad över det svaret, för jag ser liksom någon slags skifte när jag har lyssnat på en del poddar som du var med i. Jag tänker framförallt på Navid Modiris Hur kan vi, där du var med 2018. Då tolkade det som att du pratade om att det här, din rondellhund var en viktig kritik mot islam också, att det fanns en inbyggd kritik i en religionskritik. Det hör jag inte dig säga nu, men ja, det ligger det någon bäring i det, att det också var en religionskritik?
Ja, men det är det jag sa också, alltså, att de religiösa symbolerna har man ju traditionellt kunnat utmana i konsten. Alltså, och i det här fallet så ville man inte gärna att det skulle ske. Va? Så jag förnyar ju den kritiken ju, genom att lägga fram det här. Mm. På ett lite löjligt sätt då. Alltså att plötsligt kommer man fram som en rondellhund. Det är, som jag sa, det är inte grovt alltså, men det är löjligt. Då. Så att visst fanns den med ju. Ingen religion ska komma undan. Det här är ju klart också en form av maktkritik. Att en religion representerar då en makt. Och så finns det de som anser att denna symbol är bortom kritik. Det får inte förekomma något kritiskt. Man får inte ifrågasätta det här. Och framförallt får man inte förlöjligade. Och jag kan ju inte säga liksom, att konsten skulle gå med på det, va? Att det skulle ha en sak och ting som skulle liksom stå över allting. Det är en främmande tanke.
Kan du berätta lite grann vad din kritik består, din religionskritik består av? Den ena är ju att, som jag hör dig säga här, man måste kunna få porträttera vem som helst när som helst. Det ska inte finnas någon som är så helig, men går det att ge ett mer djuplodande svar än så? Vad är liksom kritiken här?
Nej, men jag hade ju inte tänkt att det här skulle vara ett väldigt stort projekt, utan det var ju konstvärldens sätt att hantera det här. Sen när det här då började gå lös och den här rondellen gav sig ut långt utanför konstvärlden, då blev det ju liksom en väldig diskussion. Jag var inte så insatt egentligen i hela den här diskussionen. Jag hade aldrig hört begreppet islamofobi till exempel. Och så jag fick väldigt snabbt läsa in mig där och blev liksom en deltagare i hela den här stora diskussionen som fanns då. Men jag upptäckte ju fanns överallt. Mm. Men jag hade ju inte alls deltagit i det. Va? Så jag var ju en nymånad figur. Alltså, men det, och då fann jag ju naturligtvis också att det var ju väldigt befogat. För att det här är ju en religion som då inte har moderniserats och som har väldiga problem med just detta. Den lever ju kvar i en föreställningsvärld som också då är politisk och social, som ju är helt orimlig ur en västlig synpunkt. Va? Och kanske också om man utgår från mänskliga rättigheter, alltså, så kan det inte uppfylla det heller. Va? Så att Visst, här fanns ju väldigt avancerade problem som man hade alla anledningar att lufta.
Ja, precis. Jag tror att det är det som folk upprördes med så mycket, att du behövde liksom på något sätt plugga på i efterhand på något sätt. Att jag tänker om man, för jag vet att du har jämfört dig själv med Salman Rushdie, och författaren, den brittisk-indiska författaren Salman Rushdie, som också fick, som levde väldigt, väldigt, väldigt många år under samma situation som du befinner dig i. Men han kommer ju från en islamsk miljö, muslimsk miljö. Han är uppvuxen i det och har varit närvarande haft med Koranen att göra väldigt mycket och så. Så att hans bok Satansverserna är på något sätt en kommentar till allt det som han har varit med om i sitt liv. Och där kommer du lite som en outsider och har inte den här kunskapen. Och jag tror att det är det som provocerade väldigt mycket och kanske fortfarande gör. Att vem är du som inte känner till någonting om islam och sen får börja plugga på i efterhand?
Ja. Men jag hade tur där, alltså, för att det spelar ingen större roll alltså, om det kom före eller efter. Alltså, för att det var ju ändå träffsäkert då. Det var ju var ett problem, och den här rondellhunden kom ju in i kärnproblemet och blev ju då föremål för en diskussion. Och där får man komma ihåg att om man ska starta liksom en diskussion kring det här, blasfemi eller inte, vad får man göra och hur ska man hantera det, så är det ju enbart en provokation som verkligen kan starta en diskussion. För försöker du göra, säga, ett seminarium eller sånt där, så blir det liksom bara ett artigt utbyte och principer för att det är klart vi ska göra så. Det är ju när saken verkligen slår ner i tillvaron och saken genomförs, alltså, då blir det ju riktiga, autentiska reaktioner.
Vad säger konstvärlden då om din om den här?
Ja, jo, de är ju inte så entusiastiska, men det blir ju långsamt bättre.
Mm. För enligt dig så är det ju konstvärldens reaktion som avgör kvaliteten på konsten.
Ja, jo.
Så vad
ja, mina aktier stiger ju, det kan man ju säga. Ju.
På vilket sätt då? Har man nu börjat titta på de andra?
Ja, men det har man ju märkt när man har skrivit kring det här. Va? För i början så avvisade man direkt ju att det här var liksom bara en dålig upprepning av de danska karikatyrerna. Och det var ju att ge sig på en redan utsatt grupp och sådär. Så löd det ju väldigt länge. Och sen var jag ju också i USA på den här formidabla konferensen med Pamela Geller och andra. Och det gav mig ju väldigt dåligt rykte. Man ska inte delta i något sådant. Och det var ju 2011 var det. Ja, sen efter det alltså, så har jag då fått, jag har ju sagt det, att man är ju intressant när man inte är helt ren. Alltså, man gör allting korrekt, alltså, så är det ju korrekt, men det blir väldigt tråkigt då. Va? För du gör det förutsägbara. Och det är då intressant om man blir lite misstänkt att kanske inte vara den, utan kanske man är precis motsatsen.
Mm.
Alltså, det gäller liksom att hålla det där flimret igång. Alltså, är det det här, vart pekar detta? Är det en sån eller en sån? Va?
Mm.
Men drar man ner sig för mycket alltså, så förlorar man ju liksom alla anhängare, då får man liksom jobba upp sig igen, va? Så att man liksom pendlar någonstans i mitten, och de är mest spännande som figur, va? Och då spelar man liksom med hela den här polariseringen av saker och ting, hör man hemma i delläget eller delläget, och man lockar folk till alla möjliga uttalanden.
Mm. Men låt oss prata om det, för det där är ju jättespännande, det här att du är med i konferenser som faktiskt hålls av, låt oss kalla en spade för en spade, som hålls av högerextrema krafter. Det är ju den konferensen som du var på i USA. Det var ju fanns ju nationalsocialistiska element där.
Ja, så.
Ja, eller i alla fall
att man får det var det inte, alltså, man får komma ihåg att den var ju baserad, de som var de ledande gestalterna var ju judar. Och de har ju ingen som helst, alltså, en skribent till exempel som är verksam i Sverige, som började gå in med det här med att kritisera förintelsen och annat, blev ju omedelbart bortkopplad från alla uppdrag i den här rörelsen. Så att någon sån koppling är helt otänkbar.
Alltså. Okej, men det är kanske jag som är slarvig här. Men det var ju hon heter
Pamela Geller.
Hon har ju haft väldigt många, det kan man ju googla på, kontroversiella högeråsikter långt ut på högerkanten. Som man skulle reagera på om man satt och hörde på en fest, om man säger så.
Jo, det är klart. Alltså hon är väldigt, väldigt kritisk där. Men alltså, en sak är ju är viktig. Alltså, det är ju att de går aldrig till våld. Alltså. Det handlar ju aldrig om våld. Alltså, man proklamerar aldrig det. Utan man håller väldigt hårt på liksom, att man ska... Och så använder man sig av den amerikanska yttrandefriheten. Som ju då vi kan missta oss på den. För att den tillåter ju mycket mer än vad vi skulle kunna acceptera här.
Mm. Absolut. Men jag undrar, har man inte som konstnär, det här är min fråga till dig, du säger att alla saker som händer efter det här konstverket, efter den här rondellhunden, de samtal som du bjuds in till, jag gissar till och med att det här poddsamtalet som vi har idag är en del av det här konstverket.
Sannoliken.
Ja, och då har man inte som konstnär ett ansvar för de sammanhang man befinner sig i. Om du blir inbjuden till en nationalsocialistisk yttrandefrihetskonferens, tycker du inte att det är problematiskt att delta där?
Ja, det beror på. Det kan vara intressant att sätta sig in i vad man håller på med där.
Varför är det?
Ja, alltså kunskap som idag värderas väldigt lågt, alltså, kanske ändå skulle värderas lite högre. Alltså, att kunna uttala sig om vad man skulle göra på en nationalsocialistisk yttrandefrihetskonferens, alltså det vet man väl inte för man har varit där. Va? Det innebär ju inte att du har gått med på någonting, alltså du har bara varit där alltså, och sett vad som sker, alltså, och sen vad du gör av det materialet. Det är ju en annan historia.
Men när det blir en del av din konst?
En journalist skulle ju kunna bevaka en sån historia. Och skulle man då säga att en journalist får inte lov att sätta sin fot där och skriva om det här, alltså därför att då har man ju på något sätt erkänt eller har man inte ansvar. Alltså en konstnär måste ju ha samarbete.
Precis, men du är ju inte en journalist. Du är en konstnär. Det är det som min nyfikna fråga.
Men vad är skillnaden alltså?
Ja, det är min fråga till dig. Är det inte en skillnad? Jag tänker en journalist är ju där för att bevaka, försöka så sakligt och objektivt som möjligt bevaka ett skeende. Medan vi pratar ju här nu om att det här blir en del av din konst. Så att när ditt konstverk till slut då blir associerat med högerextrema krafter, finns det inga ideologiska problem för dig med det?
Det kan man väl säga att det kompositionellt kan bli det om det enbart består liksom av högerextrema åsikter. Alltså så är det ju klart att då kommer det handla om det. Va? Men det kan man knappast säga att det här gör. Alltså, för det har ju ett väldigt, väldigt brett register.
Alltså. Alltså, har det tenderat att vara ganska mycket? Jag tänker, det har väl varit också så många konferenser där det av säkerhetsskäl inte har gått att bjuda in dig. Så att det har varit flera högergrupper som har stått på sig och bjudit in dig? Och...
Nej, så jag har ju aldrig blivit så riktigt populär i de här, därför att de upptäcker då att jag liksom inte är rätt sort. Då. De märker ju det att jag inte är en av dem. Alltså.
Har du några exempel på det?
Ja, det är väl just detta att jag inte har blivit så inbjuden som man skulle kunna tro att jag skulle bli. Alltså att jag blev en populär gestalt där. Va? Så det är inte så speciellt många sådana konferenser jag har varit med på. Och dessutom alltså, det är svårt att, alltså det är väldigt lätt att liksom säga att allting är högerextremt alltså, men det är svårt att säga riktigt var man ska dra gränsen där då. För det finns ju då islamkritiska seminarier alltså, som du knappast kan kalla för extrema då, va? De kan ju vara deltagare från en mycket bred skala. Jag har varit rätt mycket i Danmark och där har du ett helt annat klimat alltså, där är ju journalister och politiker från väldigt många olika läger som kan diskutera de här sakerna. Medan man i Sverige då omedelbart polariserar och man vill inte vara med. Utan det är att man ska överhuvudtaget inte ta upp frågorna. Så att det är en lite komplex historia. Men jag skulle väl tänka mig detta att jag har inte kunnat visa liksom upp denna rätta tågan för att riktigt vara en frontfigur. Alltså. För att jag har ju alltid haft en distans i den här historien. Alltså. Mm. För mig är det ju mer alltså en del av estetiken, alltså hur skapar man konst av det här.
Mm. Ja, men det är spännande det här, för det är ju det som jag tror är en stor, och det är den som skapar liksom tveksamheten i mig. Jag är helt bakom dig när det kommer till rätten att få teckna vad man vill. Och att i en demokrati så vinner rätten att teckna över potentiella kränkningar som det kan föra med sig. Det är jag med dig på. Däremot så har jag svårare att svälja det faktumet vad som händer med det fortsatta konstprojektet. Att bjuda in sig själv, eller det kanske du inte gör, men att bli bjuden till vilken grupp som helst och tycka att det är lite spännande. Det är svårare för mig att förstå.
Mm. Ja, det är väl det som gör att det här konstprojektet blir intressant. Att man vill ju gärna att det ska landa i något säkert då, va? Att man ska inte befatta sig med det här. De här människorna ska vi stötta ut. Alltså, vi ska verkligen bara nonchalera dem. Nu har det ju varit så att under de senaste åren så har ju ganska många öppnat det här med att vi måste samtala. Att vi måste låta människor säga saker och ting. Vi ska liksom inte försöka isolera dem och förbjuda dem att vara med i alla möjliga sammanhang och se till liksom att straffa dem därför att vi tror att de har vissa åsikter som vi överhuvudtaget aldrig vill diskutera. Så att det har väl också varit så att det här har blivit lite mindre kontroversiellt än vad det var från början. Alltså, man får komma ihåg att den här konferensen i New York, alltså den, när jag fick den inbjudan så kände jag väldigt lite till det där. Jag hade bara hört någonting om Pamela Geller. Jag tänkte det var intressant att se liksom vad som för sig går där. Var. Och jag hade ju varit faktiskt i på en liten turné och talat ett par år tidigare. Och då hade jag också sett lite grann hur de här fungerade, att det ju väcker väldigt uppmärksamhet. Alltså medialt sett så är de väldigt isolerade, de här protestgrupperna då. Och det var ju inte någon skillnad mot det här med Geller, alltså det var en, vill säga, en marginell verksamhet. Men jag tyckte det var intressant att se liksom vilka människor som var med. Och det är klart alltså att man använder sig lite grann av det där knepet att man gör en lista och där är några att man tycker då är intressanta namn. Alltså var ju då den här Bolton med, va, som har varit rådgivare åt regeringen, den republikanska regeringen i USA. Va. Han skulle vara en av talarna där. Men han kom sen inte, utan det ursäktas på olika sätt. Men Pamela Geller är personligen vän med honom. Alltså att hon har förankrat sig alltså upp i regeringskretsar. Vilket är också lite intressant att se hur man förgrenar sig där. Hur som helst så tyckte jag det kunde vara intressant. Och det hade väl varit så att ingen hade lagt märke till det. Om inte det råkar vara nu så att jag också skulle vara med på en utställning i Östersund. Och när de då fick vittring på att jag skulle vara med där, så fick jag inte ställa ut. Och det blev ju väldigt mycket hårsande av situationen på grund av det. Mm. Och när detta då hade växt till sig, så gott som samtliga stora medier i Sverige bestämma sig för att man skulle bevaka den här konferensen. Jag fick ju då Janne Josefsson med mig som då personlig bevakare. Och då tyckte jag att jag har lyckats ganska väl. Alltså, att nu har vi fått igång de svenska medierna som nu ska genomföra någonting. Alltså varför de ska göra den här uppmärksamheten på en sak som man vanligtvis, de amerikanska medierna, de förtiger ur den här. Det bryr man sig inte om. Det är inte intressant. Men de svenska medierna, enbart de, alltså, gjorde då liksom en fullständig historia. Och det blev ju då en konsert för svenska medier. Mm.
Ja, då är vi tillbaka till den här, det vi pratade om i början med hur man blir en samtidskonstnär på 3 dagar. Det är den här provokationen som är på något sätt nyckeln. Och du fick vad du ville. Folk blev provocerade. Du fick också det mediala utrymmet som det låter som att du också söker hela tiden.
Ja, visst, men man får komma ihåg också att det var ju saker som jag inte styrde, för jag hade inte alls tänkt mig att det skulle gå så. Va? Utan av tillfälligheterna så kom hela den här situationen igång. Mm. Och plötsligt stod jag med detta och så tänkte jag att ja, det är inte så illa. Det är ju ganska intressant. Det artar sig på rätt sätt. Alltså, även om jag nu inte har lyft många fingrar för det, va, så har ju saken liksom på egen hand utvecklat hela den här situationen.
Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag skulle vilja prata med dig om en spännande essä som jag vet att både du och jag har läst. För du har skrivit om den på din blogg och jag har läst den nyligen. Den heter Hur friar konsten? Skriven av en tysk journalist och konstkritiker som heter Hanno Rautenberg. Ja. Alltså, för er som lyssnar, låna den. Det är en tunn sak på 150 sidor som är väldigt, väldigt intressant. Och man kan väl säga att kontentan av hans idé är att den liberala världen, de människor som anser sig vara liberala idag, har blivit de nya moraliska ryttarna. De vill att vi ska leva uppbyggligt och moraliskt, och det har också letat sig in i konsten och på museer där konsten inte längre är fri, utan vi har en så att säga liberal publik som blir irriterade och arga över saker som tidigare sågs som frigörande har nu blivit någonting alldeles för moraliskt förkastligt. Han pratar om nakenhet som på 60-70-talen, där de liberala människorna ville att det skulle flytta in på museerna. Och idag har det blivit moraliskt förkastligt. Jag undrar, sett i det ljuset, hur tror du att din rondellhund hade tagits emot längre bak i tiden, säg 70, 80, 90-talet, hade det varit ett mindre fördömande tonfall då?
Ja. Ja, alltså då var inte ämnet kontroversiellt. Man hade inte brytt sig då. Vi hade kommit till ett stadium alltså där det började bli besvärande. Vi vill säga det hela som kan man säga började med Rushdie då. Då man upptäckte att det fanns en kontrovers och hur man skulle hantera den. Och sen fick vi ju också 9/11. Och där det visade sig att det var ganska många i och för sig kloka personer som då menade att vi måste ha förståelse för det här. Det är faktiskt det är en rättmätig hämnd på västvärldens ohyggligheter och så vidare. Och många framträdande profiler i konstvärlden menade också att det här är ett konstverk och ett konstprojekt. Så att vi har liksom en stegring i den här kulturkollisionen som då kommer till stånd. Och den har ju då aktualiserats under bestämd tid. Tidigare så fanns det inte. Alltså det hade ju inte varit någon som hade brytt sig om det. Det var bara slag i luften då. Mm.
Delar du den här synen som Hanno Rautenberg har med att förut så ville... Ja, jag gissar att han pekar väl på någon slags vänsterliberal rörelse som ville att nakenhet och det som tidigare då såg som något puritanskt borgerligt fördömande skulle få flytta in till museer. Stämmer den bilden med hur det såg ut förut?
Jo, det beror på att du har fått ett genusmedvetande som är annorlunda än vad var tidigare. Och du har också fått den här tanken med representation och identitet. Och de sakerna kan man då applicera på det här. Det finns ju på något sätt en uppfordran till folk att reagera på detta. Det vill säga att man ska bli kränkt. Man ska känna sig kränkt. Man känner sig utstött, ovälkommen, bortglömd och så vidare. Och det kan då appliceras på olika sådana beteenden. Olika framställningar som konsten gör. Så i det har han ju klart rätt. Alltså, samtidigt så är han ju då i motvind därför att den profileringen är ju den han då angriper ju. Det är ju den starka hållningen i konsten. Ju, så han ses ju då mycket kritiskt på från konstvärldens sida.
Vad är det de är upprörda över? Eller vad är det de inte håller med om?
Ja, där menar man att problemen är reella. Vi har ju en fruktansvärd rasism i västvärlden och vi har ett fruktansvärt förtryck av kvinnor och alltså genustänkandet och så vidare. Så allt detta är ju realiteter alltså som man då inte har uppmärksammat. Detta är någonting som konsten inte får undgå. Vi måste ta ett ansvar som konstnärer för att ställa sakerna till rätta och då bli rättänkande människor. Man kan ju säga att det finns en huvudlinje i den här saken, även om konstnärerna inte är så villiga att gå med på det, för att propaganda är någonting som inte riktigt då slår an mer än i vissa begränsade delar av konstvärlden.
Mm. Och vad är din hållning då? Vad tycker du att konsten har för uppgift?
Konsten har ju ingen uppgift, utan den skapas ju. Och det har varit lite olika bud. Det första budet som kommer med den moderna konstbegreppet är ju att den ska visa att världen är i grund och botten harmonisk. Och att den svåra kollisionen mellan kunskapen och omdömet, beslutet, som är olösligt för filosofin. Att du har en kunskap. Men med denna kunskapen är det väldigt svårt att avge en dom ändå. För att en dom är ju att du säger att jag tror att det är så. Du kan liksom aldrig säga att jag vet att det är så. Utan du kan bara säga att jag tror att jag vet att det är så. Men då menas ju då liksom att estetiken, som är en annan form av domslut, visar liksom att det ska finnas en harmoni i grund och botten. Så att det har ju varit konstens första uppgift. Att genom estetiken, genom skönhetens olika former, visa upp denna harmoni som finns i människans sinne och som då ska genomsyra världen. Men det räcker inte riktigt till numera, utan det har kommit många andra bud. Alltså det har det varit ju att uttrycka de inre konflikterna och människans elände och så vidare, det har ju kommit fram. Och sen har man ju också den politiska sidan och den sociala sidan. Och ja, det är också det här. Vad är ett liv alltså? Och vad ska man kasta fram för någonting? Man har laborerat med idéer om övermänniskan och allt sådant. Alltså, vad är det för någonting? Så att konsten har varit en frizon att pröva även extrema idéer. Därför man har menat att det har liksom inga större konsekvenser. Va? För att det stannar liksom ändå inne i konsten. Och det är ju ett tankematerial, men det är ju liksom ingen som bryr sig så mycket om det. Konsten har ju väldigt svårt liksom att bli förverkligad på något sätt. Va? Utan det blir ju en estetik. Va? Det är någonting du kan fundera på. Va? Medan världen utanför fungerar liksom på ett annat sätt.
Och det har vi ju sett att så är det ju inte. Och det är väl det som du säger här med din samtidskonst, att den ska väl vara en kommentar, den ska ju föra med, ta in verkligheten.
Ja, jo, men det är fortfarande så alltså att konsten stannar i konstvärlden, och jag har ju upprepade gånger sagt det, att konsten vill ju ha gjort otaliga projekt och utställningar kring att vi måste bearbeta världen alltså, och vi måste förändra den. Och sammantaget resultat av detta är då noll. Därför att det blir liksom en intern historia. En konstnär som gör karriär då. Va? Och ju mer de gör karriär, desto bättre pris blir det på deras verk. Ju. Och sen får de göra den här mid-career one-man exhibition. Och så kommer man till de stora museerna. Och sen får man vara med på Venedigbiennalen och så vidare. Och de måste ju samtidigt också tjäna pengar på sin konst. Va? De är ju liksom entreprenörer.
Men tror du inte att det finns att konsten ändå är så pass stor? Då menar jag konsten i stort, film, musik, teater, litteratur, att den ändå sipprar ut i samhället och påverkar i grunden vårt sätt att tänka kring livet.
Ja, jo, man kan ju ha den förhoppningen. Alltså.
Ja, men det vill jag starkt säga. Att
ja, men så det är också frågan om hur man ska göra med gränsdragningarna där. Va? Så att Ju mer avancerad konsten är, desto svårare har den ju liksom fått ta sig ut. Det är ju det är de lättsamma produkterna som är lättare att läsa och som tilltalar en större publik. För när något konstprojekt galopperar ut i världen så förändras det ju, som till exempel den min rondellen, den vulgariseras ju då. Och har inte konstens beskyddande egenskap genom att vi måste fördjupa diskussionen, men det här får vi inte förenklas på något sätt. Va? Utan det blir ju liksom bara något slagträ man kan ha i debatten. Där åsikterna redan finns, där man får någonting och drämmer till den andra med. Mm.
Ett jättestort tack Lars för din medverkan. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig.
Tack så.
Du har lyssnat på Lars Vilks i avsnitt 29 av Bildningskomplexet. Vill du ha reda på kommande gäster och ämnen i förväg ska du följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.